Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I veckans avsnitt av När jag var 15-podden så möter vi Alexandra Pascalido, människorättsaktivisten som hon själv vill kalla sig. Vi pratar om den ensamhet som en klassresa kan medföra, om hur det är att ständigt leva med hat och hot. Och så pratar vi om citron i hår och luckor i betongen. Välkomna!
Du beskriver dig själv som journalist, programledare, författare, föreläsare, moderator och människorättsaktivist.
Men nu har jag fler titlar, förstår du. Det är som att man samlar på sig titlar genom livet, men egentligen gör jag bara en enda sak. Eller kanske två. Jag är egentligen en människorättsaktivist och en världsförbättrare. Och jag använder mig av de verktyg som finns för att under de här få åren jag har på den här jorden gör världen bättre. Journalistiken är ett av de mest slagkraftiga och verkningsfulla hantverken du kan finna för att göra världen bättre. Och nu är jag också, förstår ni, dramatiker och skådespelare.
Just det.
Det är så lustigt när man sitter som kvinna och man sätter på sig sina genusglasögon, så är det så här att det alltid är lite skämmigt med titlar. Att man känner så här, är det inte lite skämmigt att skriva så här många titlar på sig själv? Så här, journalist, författare, programledare, dramatiker, skådespelare, moderator och föreläsare. Men känner aldrig skam över att rabbla titlar. Ju fler desto bättre. Och rabbla priser. Jag har ibland blivit kallad för allt i allo när jag blivit presenterad på scen. Eller hon som gör allt möjligt. Lite allt möjligt. Mm. Och så skulle man nog aldrig presentera en man. Men jag tror att det där sitter också i oss själva. Och jag är ju ett så här arbetarklassbarn. Där ingen jag någonsin kände hade en titel. Städar ingen titel. Det är inte så att du har ett visitkort. Där det står så här, titel lokalvårdare. Så det känns lite så här dubbelt. Men sen så, det här gör jag lite som en markering också. Eftersom jag ju arbetat de senaste 25 åren som journalist och föreläsare och moderator och programledare nu.
Hur förhåller man sig till, för jag jobbar också som journalist, till den här objektiva, neutrala journalistiken tillsammans med den här mer aktivistiska sidan av dig?
Människorättsaktivismen går hand i hand med journalistiken. Den är en oavhängig del av den journalistiska verksamheten. Det är bara att läsa att jag brukar luta mig mot public service regelverk och etiska regler, journalistikens etiska regler. Och det står väldigt tydligt att man ska ta ställning mot rasism, mot våld och kanske står det mot sexism och så vidare. Och det är ju bara det jag gör. Så att i min människorättsaktivism så har jag några kryckor. Och det handlar bland annat om liksom public service och vårt yrkes etiska regler, men också FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Mm. Så att journalistiken är helt opartisk är rena nyset. Det är inte sant. Journalistiken ska ta ställning för mänskliga rättigheter.
Så det här PK-medien sådär finns?
Nej, men journalistiken ställer sig inte mellan nazister och antinazister. Journalistiken står på demokratins sida. Utan demokratin har journalistiken inget som helst existensberättigande.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig?
Nej, men det jag säger, det är alla människors lika värde. Det är jämlikhet, det är jämställdhet. Att försöka minska klyftorna i världen. Och när jag säger klyftorna kan det vara, handla om allt ifrån den ekonomiska ojämlikheten till könsobalansen i världen. Och alla de här frågorna som jag jobbar med, de härrör ju, eller härstammar ifrån mitt eget liv. alla de orättvisorna jag har upplevt tänker jag ägna mitt liv åt att förändra.
Vi tänker att vi gärna pratar ganska mycket om det under den här podden. Inte minst för att du har skrivit så öppenhjärtigt om det i ditt kapitel i boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Och om det går bra tänkte jag läsa lite vad du skriver där. Första gången var jag 9-årig nobody. Vi bodde i den mandarinfärgade betonglängan på tredje våningen. Brevet var adresserat till pappa. Mamma sprättade upp kuvertet och läste högt på den svenska hon nyss fått lära sig. Ditt svartskallesvin. Om du inte tar din familj och lämnar landet inom 24 timmar, dödar vi er. Och de här hoten och hån och hat har följt med i ditt liv av rasistiska skäl. Men också för att du är en kvinna som vågar ta ordet. Vill du berätta om det från början då? Hur kändes det när du var barn?
Det var ju så märkligt, därför att mina föräldrar var ju verkligen ingenting. De var ju de här som gick till jobbet och ingen såg dem. De var fullkomligt osynliga. Ni vet, de städade korridorer och toaletter och jag följde med dem till städjobben. Ingen sa någonsin hej till dem. Och mina föräldrar var också, vi hade inga böcker hemma. Vi hade ingen tv, ingen radio. Vi läste inga böcker. De var fullkomligt apolitiska. Så att det plötsligt kommer ett hotbrev till min pappa. Ni vet, en familj som är helt anonymt, det var det konstigaste vi har varit med om. Och jag har faktiskt brevet någonstans kvar. För jag har fått det av min mamma. Hon sa, jag tror att du säkert vill behålla det här. Hon hade ju helst bränt upp det. Men jag trodde ju aldrig att det här bara skulle eskalera. Det har ju bara blivit värre. Och tyvärr så handlar det här inte bara om mig. Utan jag är en av miljoner som får utstå rasistiska och sexistiska och förminskande och förnedrande dagliga attacker. Olika typer av mikro- och makroaggressioner. Och det har ju bara blivit värre. Det har ju i och med också den nya teknologin som kom, som inte längre är så ny. Men förr var det ju bara brev som kom. Och de kunde ju stava mitt efternamn hur som helst. De skrev såhär perskulärsjömärsjö. Och då var det en jätteduktig brevbärare i Rinkeby med såhär god lokalkännedom. Som typ röt, var så stolt. Han sa, titta, jag misstänker att det här är till dig, va? Så var det så här jätteskumt uttalat namn. Skrivet namn. Han var jätteglad att han hittade det. Och då kunde det vara så här, ditt äckliga jävla svartskallehora. Visa aldrig mer ditt jävla tryne i tv. Och då hade jag kanske varit och diskuterat. Det här var tidigt 90-tal. Jag hade diskuterat kriminaliteten i förorterna. Det är typ det värsta man kan göra. Dessutom som kvinna. Men det var ju liksom också, jag kommer ju från Rinkeby, att sjunga ut som kvinna, det har sitt pris. Bor man också i Sveriges värsta betonggetto, som Rinkeby då kallades, så var det ju så att det man fick tala om, det var kriminalitet. Vi fick ju aldrig vara normala. Jag var ständigt inbjuden att tala om brottslighet och kriminalitet och hur udda och annorlunda vi var. Fast jag aldrig har begått ett brott. Fast jo, det har jag. Jag har begått ett brott, kommer jag på nu. Ett brott har jag begått som jag är dömd för. Men det var så märkligt, för det här brottet begick jag ju betydligt senare. Jag är ju dömd för olaga vapeninnehav. Jag hade en Uzi i fickan, jag skojar. Jag hade alltså, efter otaliga nazistiska hot, så hade en kompis till mig gett mig en tårgasspray. För att jag var så rädd och aldrig i mitt liv haft livvakter eller skydd, polisskydd. Har aldrig faktiskt någonsin hjälpt mig.
Nej.
Och trots att jag satt i rättegången med nazister i ett helt år, 1998, det har jag skrivit om i min bok Borta mammas gata. Så att jag hade den här tårgassprayen, åkte fast. Och jag vet många tjejer som är rädda för att bli våldtagna.
Mm.
Som är rädda för olika typer av överfall och påhopp och så vidare. Som har såna här små sprayer i handväskan. Men
har du någonsin blivit fysiskt attackerad?
Flera gånger. Senast blev jag omringad på en krog här i Stockholm, på Rish, av en kille, jag vet, gäng killar i kostymer som hade varit på något som heter Folkets demonstration. Där de, det var jag och min kompis Amanda Åms, vi skulle vara där och ta en drink. När de trängde in oss i ett hörn, och jag är ju så trevlig mot alla som jag inte känner, och de frågade om de kunde ta selfies. Och jag ställde såklart upp. Och sen började de fråga varför jag är en pygmé. Och de började fråga varför jag är politiskt korrekt. så började de hylla Tredje riket och så började de skåla för Hitler och då började jag ana oro. Det visade sig att det var nazister och den ena av dem såg jag för inte så länge sedan i Dagens Nyheter på första sidan för att han samarbetar med Breitbart bland annat i USA. Han satt också i styrelsen för ett väldigt stort svenskt gruvbolag och bedrev fascistisk verksamhet. Sen hamnade de här bilderna på mig och de här i rasistisk och nazistisk press skulle man kunna säga. Där de skriver att jag hade ett kärleksmingel. Så att jag är så trött på allt det här som finns, som cirkulerar och alla de här lögnerna och allt är fruktansvärda. Eller på bokmässan förra året, när jag satt och lunchade med en kompis, när samma nazist, Sverigedemokraterna kallar honom för neofascist, när han fotograferade mig bakifrån och la ut på Twitter så att det cirkulerade i deras kretsar, att de är bakom min rygg. Som ett hot om att de ständigt är steget bakom mig. Eller att jag har blivit jagad i Gamla stan med mina grekiska kompisar när vi skulle fira att jag hade blivit utsett till ordförande i grekiska föreningen i Rinkeby. 18 år gammal. Och vi blev jagade av skinnskallar på den tiden. Nej men jag skulle kunna, de har ju kommit hem till mig med hakors och vapen. Jag satt ju i en rättegång, på den tiden gjorde jag Mosaik och hade en väldigt hyllad karriär på SVT.
TV-programmet Mosaik.
Ja, och gjorde uppesittarkvällar, fick göra jättemycket spännande saker och galor. Men efter de hoten så fick jag sparken från mitt jobb och fick vara i karantän. Skulle inte visa sig i rutan för att inte provocera rasister och nazister. Det är ungefär som att man som flicka kanske blir våldtagen och sen säger omgivningen och auktoriteterna eller vuxenvärlden att du får inte visa dig för du kanske blir våldtagen igen.
Var det det allmänna skälet som man angav? Att du hade blivit hotad eller hur?
Ja, men vi satt ju i rättegång i tingsrätt, hovrätt, högsta domstol. Det här var ju en jättestor rättsskandal. Och sen Europadomstolen. Och jag hade ju tur för det var första gången som hoten mot mig också togs på så stort allvar av polisväsendet. Men det var för att de inte bara hotade mig. De hade ju begått misstaget att även hota polisens presstalesman Claes Kassel. Så det var nog därför som det här hände.
Exemplen är ju enormt många och går från din barndom och pågår väl egentligen än.
Ja.
Hur gör du för att stå ut och hur gör du för att till och med fortsätta?
Nej men jag står inte ut.
Nej.
Det är faktiskt sanningen att jag står inte ut och jag är så ledsen och tycker att det här är fruktansvärt och det finns dagar när jag verkligen inte orkar. Och faktum är att jag inte behöver göra någonting för att utsättas för trakasserier, hat, hot, hån och allt möjligt. Och det är inte bara från såna anonyma nassar eller rassar utan det är ju från, kan vara moderata riksdagsledamöter, misogyna artister, sådana som verkligen av olika skäl blir fruktansvärt provocerade av att jag säger god morgon. Eller något så otroligt förargelseväckande som god jul. Jag behöver med andra ord inte säga särskilt mycket.
Nej.
Men jag tiger inte. Jag ler inte på beställning. Jag har ibland en åsikt som skiljer sig från deras. Och då är de redo att gå hur långt som helst.
Är det dina åsikter?
Nej men det är inga, mina åsikter det är bara att sätta sig och liksom läsa allt jag har skrivit de senaste 25 åren. Alltså man gäspar sig igenom. Så lite provocerande är mina krönikor, artiklar, böcker och tweets. Alltså läs mitt Twitterflöde. Det är så här, det är ungefär som att liksom FN sitter och twittrar. Det är verkligen ingenting som det handlar varken om något, nej men ni vet, ultra ninja feministiskt eller någonting annat som på något sätt kan upplevas som provocerande. Jag förstår inte, men så här är det. Då kan man fråga sig så här, vad gör Sara Larsson, blond, vacker svensk tjej? För så fort man ser mig då ser många en blattebrud från betongen som står upp för förorten och som står upp för arbetarklassen, som står upp för mångfalden. Och för många är detta ett hot. För många är det jag talar om. När jag talar om demokrati, representation, jämlikhet och jämställdhet så känner de som sitter på status quo, vi vill bibehålla det, då känner de sig hotade. Det här förtrycket och föraktet, det internaliserar vi. Vi slukar det. Vi är så marinerade i deras mytologi och hat att man till slut börjar hata sig själv. För att man är invandrare, för att man är kvinna eller vad man nu är.
Når det fram till dig det här då?
Ja, det är klart. Jag går omkring och hatar mig själv varenda dag. Nej, men vad menar du med det? Om du vaknar på morgonen och säger Diana är världens äckligaste jävla hora, åk till ditt jävla hemland, din äckliga sigenare. Mm. Om du vaknar till detta och somnar till att du är lögnaktig och du gör ingenting själv och du är en pajas och du är en jävla flopp. Mm. Alltså tänk dig då att du får ett sånt om dagen. Mm. Och att du från början inte heller har växt upp i en miljö där du får beröm och bekräftelse. Där du har en solid självkänsla. Utan att du växer upp med mindervärdeskomplex i ett majoritetssamhälle som ständigt ser dig som den avvikande, den udda. Den som inte riktigt tillhör normen. Det är inte lätt att bryta ihop för mindre.
Och du har ju dessutom behövt uthärda det här i offentligheten i många år tillbaka. Jag sitter ändå och tänker på de unga kvinnor idag som också upplever olika sätt som de blir kuvade på. Eller andra försöker kuva dem på i alla fall och förhoppningsvis inte lyckas. Vad kan vi säga till dem?
Mitt budskap till alla unga tjejer det är att inte bara jag men så många kvinnor före mig, före oss har kämpat, höjt rösten, skrikit sig hesa, stångat sig blodiga, offrat sina liv, utsatts för de värsta svordomarna man kan liksom kallas. Från hora och fnask till att de är hysteriska. Blivit mansplainade, blivit förnedrade, förminskade, osynliggjorda. Man har praktiserat alla möjliga härskartekniker på dem. I de mest civiliserade länderna, i länderna där man utger sig för att vara jämställd, har kvinnor behandlats på de allra värsta sätten. Och vad har de gjort? De har fortsatt. Och vad har vi att tacka dem för? Jo, vi kan tacka dem som vågade gå främst i ledet. Som vågade blotta sig fast man kallar dem för offerkoftor. Fast man kallar dem för gnällspikar. Fast man kallade varenda gång de pratade så sa man att de skvallrade eller tjafsade. För så kallar man väldigt ofta kvinnors sätt att tala. Förstår ni?
Ja.
Så gav de sig aldrig. Och det är tack vare de kvinnorna som vi kan sitta här idag och tala ut om det här. Och att det finns både en förståelse och en acceptans. Att tala om de här sakerna. Annars hade det aldrig gått. Så att det som väntar framför er. Det är inte någon liksom dans på rosor där ute. Det är verkligen ingen utförsbacke. Eller utförsbacke kanske det är. Men det är tufft helt enkelt. Och jag tror framförallt att man ska skaffa sig stödtrupper. Man ska skaffa sig systrar. Och systrar det kan vara killar också. Det kan vara vad som helst. Alltså jag tror inte att man ska, ni vet, bygga fler murar. Det räcker. Vi har tillräckligt många murar. Utan skaffa människor du kan hålla i handen, kroka arm med, kramas med, gnälla med och så vidare. Jag har ju väldigt mycket i mitt liv känt mig väldigt ensam. Och det beror ju på att jag gjorde en sån enorm klassresa. Ni vet, mitt liv har förändrats radikalt sedan jag var 15 år. Det går inte att jämföra. Det går inte ens att fantisera ihop det här livet jag lever nu. Men det betyder att jag också lämnade allting bakom mig. Det känns som att jag bytte planet. Och är en alien där jag går runt idag.
Du känner dig fortfarande som en alien där du är idag?
Överallt känner jag mig som en alien.
Vad är det du inte känner igen dig i?
Nej, men jag känner inte igen mig någonting. Jag har liksom ingen förankring i den här världen.
Vilken
jag
är den här världen?
Ja, men någon slags övre medelklass värld liksom. Det räcker med att jag träffar med mina nya vänner. Jag har ju jättemycket vänner från alla möjliga samhällsklasser. Jag kan ju känna så här att jag har inte riktigt hemma här. De har helt andra minnen, referenser, erfarenheter. De snackar om landställen och böcker de läst och teaterföreställningar. De ringer sina mammor som rullar ut någon röd matta. De känner någon som jobbar på FN. Förstår ni?
Mm.
De har någon som backar upp dem. De har någon fråga och råd. Jag kan inte gå till min mamma med allt som händer mig. Min pappa kan absolut inte det. Jag är i en värld där inte mina klasskamrater är. Jag är helt ensam. Jag har inget att dela. Jag har ingen som jag kan sitta så här. Åh, kommer du ihåg när vi gick i sjuan?
Men du har inga vänner kvar från den tiden?
Ja, några, ett fåtal vänner. Men de flesta lever i helt andra liv. De har flera barn. Jag har några som är mormor och farmor.
Hedervärt att du lyfter frågan ensamhet. Det är ju verkligen ett tabubelagt ämne. Och jag tycker också att det är intressant att ensamhet kan ju ta sig så oerhört många uttryck. Det behöver verkligen inte handla om att inte ha kontakter eller rent av kompisar och vänner och så vidare. Jag skulle gärna höra lite mer om hur du resonerar kring ensamhet. Vad är ensamhet? Hur handskas man med den?
Alltså för mig är det både en förmån och en förbannelse. Därför att jag har verkligen lidit av min ensamhet. För att jag känner mig så här ensam i världen. Jag har liksom aldrig haft... Jag har rört mig fram av egen kraft. Utan någon familj som stödjer. Jag har tagit mig in och gjort den här klassresan. Och landat bland människor som... Jag har aldrig haft en coach, en mentor, en man, ni vet. Jag har aldrig så här gått och gift mig. Men jag har aldrig haft en livskamrat. Det där kan jag längta efter nu. Det är mitt nästa projekt. Om man kan beställa sånt. Så att det har lett till att jag har känt mig väldigt ensam. Jag har också vägrat kompromissa om grundläggande värderingar och principer, vilket gör mig ännu mer ensam. Jag har bränt broar, och jag tycker man ska bränna broar. Man ska inte bibehålla brobyggen som är liksom ruttna i sitt fundament.
Som var. Som inte förstår det här.
Mm. Okej. Okay. Man ska inte, okay, för att ge ett exempel som jag tror alla förstår. Man ska inte behålla människor som är destruktiva i ens liv. Förstår ni? Som drar ner en, som skadar en. Som gör en illa på olika sätt. Jag är också barn till en alkoholist. Vilket betyder att jag har hela den här medberoende problematiken. Och jag har hela i mitt liv försökt rädda min pappa. Tills jag förstod att det inte gick. Att jag höll på... förgås på grund av det här. Så då är det bara att lämna det där. Och det har också varit en kamp. Och det gör hon också väldigt ensam. Att leva med en massa hemligheter. Familjehemligheter. Och den här skammen det innebär. Det gör hon också väldigt ensam. Att gå runt och bära bördan med någon med massa hemligheter. Och det gör dig väldigt ensam.
Att vara olika andra.
Att vara olika andra. Att vara liksom den första invandraren de har sett. Det var som att vara den första människan på månen, kan jag tänka mig. Att vara liksom kvinna i väldigt manliga miljöer, vilket jag har varit. Jag jobbade på Rinkeby fritidsgård, kampsportslokaler och en massa såna manliga miljöer där jag har jobbat. Så jag har varit först med att vara av min sort i en massa olika miljöer. Men det är också så här, och istället för att låta den här ensamheten trycka ner mig och få mig känna mig så här ynklig, som jag alltid har känt mig sedan jag var barn liksom, så blir det faktiskt en fördel. Tänk, jag kan göra vad jag vill. Jag är alltid i världen. Och mina killar har alltid klagat på mig. För att de har alltid tyckt att jag jobbar för mycket.
Men de vet, pojkvänner har haft.
Ja, mina pojkvänner. Nej, men det har varit så här. Åh, vad mysigt, kan de säga. Nu ska vi ligga här och kolla på en tv-serie hela kvällen. Och det är så här paniken i mina ögon.
Ja.
Jag vill ju bara skriva klart en bok. De bara, du kan fan inte sitta och skriva varje kväll. Och då, jag kan sitta i soffan och låtsas att jag tittar på en tv-serie. Men jag älskar att hålla på med det jag håller på med. Mm. Så att. När man är själv, då är det ingen som klagar. Ensamheten har gjort mig väldigt, väldigt ont. Det har varit väldigt smärtsamt. Och det kan också handla om min familj liksom. Jag kommer ihåg när jag flög ner dem till Aten. Allting var så fjärran för dem. Min mamma ville ju bara att jag skulle ta med henne till liksom närmaste varuhus till Rinkeby. Så att hon kunde få köpa billigare vetemjöl. Hon ville inte åka någon limousin. Förstår ni? Hon tycker liksom det blev för mycket. Ni vet, jag kom för långt ifrån hela min familj och deras villkor. Mm. Och det är en enorm ensamhet i detta.
Men kan inte man styrka det här med att vara två världar och så? Alltså, hur ser du
det? Det är fantastiskt, för samtidigt är det så här, jag har ju kompisar som är så här skeppsredare, och jag har kompisar som är riktiga lowlifes, och jag har kompisar som är allt möjligt. Och i alla mina böcker och allt jag gör så är ju det väldigt tydligt mönster att jag med lätthet navigerar eller rör mig mellan olika samhällsklasser. Jag hänger ju på bordeller, jag hänger med nazister, jag kan umgås med vem som helst. Och det är tack vare den här bakgrunden. Att jag kommer från riktigt trasiga förhållanden, men att jag också har rört mig mellan olika samhällsklasser. Och att jag har så lätt för att göra det. Så till slut, den här ensamheten är ju också bra. För att du lär dig att du är ledare över ditt eget liv. Det har jag accepterat. Och det betyder också att jag kan göra precis vad fan jag vill. Och den här, alla dessa världar, ja, jag är som en kringresande mellan alla dessa världar. Och det är det som lär mig så mycket. Så jag har ju aldrig någonsin haft någon som har pluggat på ett universitet.
Nej.
Alla jobbar ju, städar eller jobbar i vården. Och de jobbar väldigt, väldigt hårt och väldigt tungt. Och får inte säkert många tack eller priser eller utmärkelser eller bonusar för det. Vilket innebär att hela min släkt, alla i princip, är utbrända. Eller har märkliga såna sjukdomar som fibromyalgi, är helt utslitna.
Mm.
Som min mamma, alla allihopa. Så att det är ju ett pris att betala. Så jävla roligt är det inte att vara arbetarklass.
Så vad kan man göra för att själv hitta sin egen väg ut ur de delar som inte fungerar bra? Man kan ju ändå ha sin identitet i det och sina referenser och en rad saker. Man måste också inte bli rik, det är inte det jag menar.
Exakt, precis. Exakt som du säger. Det är också så här. Vi har alla olika drivkrafter. Vi har alla olika. Alltså jag bestämde mig väldigt tidigt att jag inte skulle låta mig lamslås. Att jag inte skulle låta mig bli helt förkrossad av allt det här som jag lever i. Att jag skulle förändra allt det här jag inte kunde acceptera. Och att jag skulle leva ett annat liv. Det gör ju inte alla. Det finns ju människor som är jättenöjda med att leva liksom de liv de har växt upp i. Gå i invanda hjulspår. Eller följa liksom sina föräldrars exempel. Eller vad det nu är. Jag har jättemånga vänner och jag har all respekt för deras val. Och att de inte sitter på nätterna och våndas över vart världen är på väg när Putin och Trump styr skutan åt helvete.
Mm.
Nej, men förstår du vad jag menar?
Men är du arg för det här klassamhället?
Uff, jättearg. Jag är så arg att det är det som får igång mig konstant och ständigt.
Det är en motor i sig.
Det är en motor, det är bränsle, det är liksom det jag vill, det är så här, ja, klasser kommer alltid att finnas. När vi träffas här igen om 3000 år när vi återvänder,
ja,
så kommer det vara så här, nej men tänk att glasklyftorna aldrig lyckades elimineras. Men jag menar så här, det kan bli ett mildare, snällare samhälle. Vi kan skapa en värld där inte 8 vita män äger hälften av jordens befolkning, jordens egendomar, tillgångar och egendom. Alltså, det är inte naturligt. Vi lever i en värld där glappet och klyftorna har ökat enormt mycket. Den ekonomiska ojämlikheten. Och man behöver då inte vara partisk för att säga detta. Utan det här säger Världsbanken, som inte direkt är en vänsterklubb, va? Det är en nyliberal liksom ekonomisk klubb kan man säga.
Mm.
Världsbanken, OECD, IMF säger att den största och mest alarmerande frågan och utmaningen för världen är de ökade inkomstklyftorna. Alltså när till och med såna här riktiga globala giganter börjar slå i larmklockan och säga klassklyftorna. Alltså det är inte direkt några så här klasskamp de är ute efter. Så att jag menar så här, jag tycker inte att det är värdigt för Sverige. För nu bor vi i Sverige och ska kämpa först och främst för det här landet, sen för Europa, sen för resten av världen. Det är inte värdigt Sverige att jag har vänner som bor i Hammarkullen, 10 personer i en trea, som inte ens kan drömma om ett arbete, som har levt i Sverige i 10-20 år och ser sina föräldrar söka jobb som de aldrig blir inbjuden till en intervju. Det är inte värdigt för Sverige att det lever människor, att det föds och växer upp barn i det här landet som aldrig får träffa en livslevande svensk.
Mm.
Barn som går i en svensk skola där det inte finns en enda svensk elev och inte ens lärare som kan svenska. Och barn som får höra av den yttre världen att ni är ohyra och ni borde skämmas och ni har inget här att göra och ni kan inte ens svenska. Det är såna här saker som gör mig rasande. Och att svenska undersköterskor eller vad det nu är sliter ut sina ryggar och inte heller har, ni vet, möjlighet att ta en härlig, vitaliserande, ni vet, inspirerande hälsoresa till ett spa någonstans i världen. Allt det här är klassklyftor som jag, och samtidigt som vi ser att jättehärligt med rutavdrag och jättehärligt med, ni vet, att man kan få så här läxläsning och städhjälp och alla de här som jag känner som bor i oerhört så där välbärgade hem har ju varsin au pair som pratar franska med barnen. Au pairen kostar 10 000 i månaden max. Och så har de rut och så har de rot. Och så har de alla möjliga varianter. som i princip är bidrag. Som i princip ger alla dessa jätterika människor rabatter. Men de har ändå råd att ha privat och extra läxhjälp till sina barn som ändå kommer gå på Harvard eller på Oxford eller vad de kommer gå. De har ändå råd att ha den här stackars städerskan.
Men tänk, kan RIS inte ge jobb åt dem?
Fattiga.
Kan
ni,
ja,
om man skapar jobb, ja, det skapar jobb.
Kan det vara så också kanske?
Nej, men de hade ju ändå haft städhjälp. Det är ju inte så att de är jätterika som bor i Djursholmsvillor där jag har varit. Det är inte så att de annars inte hade haft städhjälp. Nu får de bara lite rabatt. Det handlar om fördelningspolitik. Oavsett vilket parti man tillhör så vet vi. Moderat, vänsterpartist, miljöpartist, alliansvän, vad det nu är. Så vet vi av historien. Att de stora orättvisorna och klyftorna skapar friktion. Man kan inte leva så under så olika förhållanden. Det går helt enkelt inte. Så att vad gör jag? Jag är inte politiker. Jag har aldrig arbetat partipolitiskt. Journalistiken är ett av de viktigaste politiska verktygen. För att slipa ner trösklarna. Därför att vi journalister kan göra något som ingen annan kan. Vi kan öppna små fönster. Vi kan skapa andrum. Jag kan genom att skriva min bok Kaos, ett krislexikon, visa hur väldigt fattiga utslagna människor lever. Eller i min bok Taxi, där jag hänger liksom med folk från förorten som är ingenjörer som inte får något annat jobb utan måste köra taxi. Vi kan helt enkelt öppna små luckor i betongen och kika in. Och vi kan öppna de här fönstren i Djursholm och se till att de här världarna börjar träffas på något sätt eller få insyn. Och det är därför jag tycker att journalistiken är ett toppenjobb. För att man kan berätta alla de här historierna. Jag får ju komma till alla platser. Reportagen, nyheterna, hur vi berättar, vilka som får berätta, vilka som får stå där fram i rampljus. Allt är viktigt. Bortom partistrukturer.
Men då tycker du det går för journalistiken idag? Jag läste liksom just att du hade kritiserat SVT häromdagen för att de inte tagit in någon person med mångfald till exempel bland de här nya programledarna i SVTs Godmorgon Sverige.
Jag har kritiserat Eurovision också.
Ja.
Vars motto var celebrate diversity när tre identiska blonda killar är programledare. Alltså finns det ingen kvinna i Ukraina som kunde axla ett av de här jobben? Kan man ju undra. Och jag är ju alltid kritisk. Man måste ju poängtera, annars kommer ingenting att förändras. Alltså det är ju samma sak som de här kvinnorna som säger, varför ser det ut som det gör? Varför finns det fler Johan i börsnoterade bolagsstyrelser? Är det fel att hon poängterade? Om inte de här kvinnorna poängterade bristen, homogeniteten, mansdominansen i styrelser eller oavsett vad det är, så skulle ingenting förändras. Jag älskar SVT, det är därför jag kritiserar dem, för jag tycker det här är ovärdigt. Och det finns en jätteduktig vd, hon heter Hanna Stjärne. Och när hon säger att ett av hennes främsta mål när hon tillträdde var mångfalden. Då säger jag, okej, varsågoda. Då kör vi. Och när man då säger, jag hörde att någon chef sa, och det var därför jag blev så provocerad. Att mångfald, det tar tid, det är tungt jobb, mångfalden har inte erfarenhet. Det är inte sant. Jag är ett levande exempel på att mångfalden har kompetensen, kunskapen, kraften och erfarenheten. Det är inte många i det här landet som har gjort lika mycket tv i helt olika sammanhang. Från Melodifestival till OS. Och jag är inte ensam. Jag har så många duktiga kollegor som har både erfarenhet och kunskap och bär med sig andra kulturer, andra modersmål, andra referensramar och andra kontaktnät. För det vi journalister behöver det är att vidga det här nålsögat. Så att jag är kritisk mot dem jag bryr mig om. Jag bryr mig om Sverige och jag bryr mig om liksom public service för jag betalar min licens.
Jag är så nyfiken på det här liksom, vad bok heter jag ändå? Vad jag hade velat veta, saker jag hade velat veta när jag var 15. Jag tänkte bara först bara höra om du skulle kunna ge en beskrivning av vem du var som 15-åring. Och sen kanske bara, du har ju varit inne på de här sakerna redan men den du är idag liksom, skillnaden du beskrev det lite innan.
Jag försökte komma ihåg jag såg ut på Rinkebyskolans klassfoto när jag var 15.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag tror att jag hade på tok för mycket läppstift. Alltså jag var ju en sån här, egentligen var jag en pojkflicka som de slentrianmässigt kallade. Jag gick igenom mitt liv i träningsoverall. Jag gick till skolan i träningsoverall. Jag var gymnast, jag var tuff, jag var helt asexuell. Jag var liksom, för det var också i min skola så var du som tjej typ tvungen att gå lite som en kille om du inte ville, du vet, att någon skulle flirta med dig, ragga på dig och så vidare. Så att jag var... Och jag var plugghäst. Och jag var elevrådsordförande. Så att jag var verkligen inte den här heta bruden. Jag var verkligen inte attraktiv eller intressant för kill. Ingenting. Dessutom levde jag med en ensamstående morsa. Min pappa kom och gick och han var bara en katastrof. Men jag var väldigt hårt hållen hemifrån. Så jag var tvungen att ljuga om jag någon gång skulle till fritidsgården. Min mamma visste inte ens vad fritidsgården var.
Är båda dina föräldrar från Grekland?
Ja, gud ja. Och så att jag var tvungen att ljuga och jag fick inte på mig smink. Så att när jag då skulle vara med på klassfotot så är det, har halva klassen, eller vi kanske var tre tjejer, samma overall från Ellos. Exakt samma alltså. Och man ser att jag har lånat smink och sminkat mig, för vi gick in på skoltoerna och sminkade oss, för vi fick inte sminka oss hemma.
Men skulle inte dina föräldrar komma att se det på fotot då?
Ja, men alltså, säg mig den här intelligensen. Jag vet inte, men det var så pinsamt. Men jag satte på mig något så här fult. Och var, alltså hade en hockeyfrilla som är liksom, som skulle kunna platsa på ett museum för pinsammast frisyr senaste århundradet. Och jag tog en vätesuperoxid, tror jag det heter.
Blondering?
Herregud. Jag ville inte vara en svartskalle, för det var ju det värsta man kunde vara, va? Mm. Så jag hörde då. Morsan var på stödjobbet. Jag gick till apoteket och köpte en svart flaska vätesuperoxid på apoteket. Ställer mig, det är vår. Jag ställer mig på balkongen. Jag häller ut hela vätesuperoxiden på huvudet. Och så sitter jag så här med huvudet mot solen. För jag har hört att då ska det bli jätte... Liksom, då ska jag, det är ett sätt att blondera sig. Och sen så ringer en kompis och säger att det har inte hänt något. Då säger du så här, ta en citron på huvudet.
Det har man ju hört många gånger förr.
Det måste jag också säga.
Ja, så jag tog en citron på huvudet. Ingenting hände, fortfarande svart i håret. Svartskallen var liksom det satt i. Då går jag till Rinkeby centrum för att jag skulle göra något. Och då började jag märka att omgivningen reagerade lite konstigt när jag gick där. Och den enda som vågade säga någonting var byfånen som hade klättrat upp på ett träd. En turkisk snubbe. Som hade klättrat upp på träd och började storskratta och bara, du ser ut som en jävla idiot, fan har du gjort? Och jag fattar ingenting. Och de andra flinade lite. Så går jag till närmaste spegel och ser att jag ser ut som en morot. Oh. Alltså, det började såhär, på toppen av huvudet är det kritvitt. Sen så börjar det så, här, så ser det ut som att den här flaskan har runnit ut. Vet du, så det har runnit ut, så att jag, det är nästan som ett mönster. Och längst ner är håret svart. Här uppe är det orange, för jag har lite rött pigment någonstans. Så att det är vitt, blont, gult, orange. Alltså morotsfärgat. Och längst ner är det liksom det gamla vanliga svartskallehåret. Alltså jag vet inte hur jag ska ta vägen. Och det värsta är att jag vågar inte gå hem, för morsan kommer ju döda mig.
Åh nej.
Alltså det var så hemskt.
Men man måste ju säga att det här är ju en initiativrik person, nej, vi får höra om.
Alltså det är så fruktansvärt. Det var så pinsamt. Och du vet, alla garvade mig. Men jag, någon klippte mig. Och du vet, vi gick ju inte till frisören. Vi var ju fattiga liksom. Så att det var så här att jag tror jag gick hem till någon kompis som fick snagga av med håret. Och ändå kom jag hem och jag såg ut som en kille. Klippt som en kille. Mm. Jättekort hår. Här stod det stubb här uppe som var orange.
Alltså jag det skulle kunna vara jättesnyggt.
Jo, men jag var så ful, förstår du. Sen hade jag ju tjocka ögonbryn, svarta, som nästan gick ihop.
Frida Kahlo
kan man. Men då tyckte man att man var hemsk. Man tyckte jag har nog gått genom hela mitt liv och tyckt att jag kanske är den fulaste som finns. Och tänkt att jag kanske någon gång ska bli den där svan.
Åh, Alexandra.
Nej, men jag tror att många känner, går omkring tjejer och känner sig att ja. Nej, så att där, när jag var 15, alltså livet var inte så roligt.
Nej.
Och då tar vi ett svanhopp till idag. Hur skiljer Alexandra idag sig från
precis,
då?
Precis, känner du dig som svanen i?
Jag har i alla fall råd att gå till frisören om jag vill blondera
mig. Oh yeah!
Eller, det är en av fördelarna med att göra en glassresa. Man går dit och säger så här, hej, kan du bara sätta lite aluminium runt hela mitt hår för att göra ett slinger?
Ja.
Nej, men det är helt annorlunda. Det går inte att jämföra liksom. Jag var ju livrädd och jag är livrädd idag också. Jag tror att allt ska krascha. Jag tror att jag ska bli vräkt. Jag tror att jag inte kommer ha något jobb. Men jag var livrädd liksom konstant på ett sätt då. Och det var ju också många utmaningar. Alltså jag hade kompisar som hamnade i fängelse. Och jag kommer ihåg några killar från Tensta som kom och hämtade mig och en väninna när vi gick i nian. Så jag säger, åh, ska vi inte ta en åktur till stan i vår motorcykel?
Mm.
Och jag fick ju inte gå ut på kvällarna, så enda chansen var ju att åka vid lunch. För sen var jag ju tvungen att ta hand om mina systrar. Men jag tränade och jag läste läxor och så. Så du sa, ja men kom till lunch. Och kom de här killarna till lunch. Jag hämtade oss på Rinkebyskolan och jag skulle ju vara tillbaka. För jag var ju en plugghäst liksom. Och då åkte vi till ett hus jag aldrig hade sett i hela mitt liv. I stan som jag skulle uppleva. Som jag skulle tillbringa ett år i senare faktiskt. Så väntade vi på den här killen. Vito heter han. Jag väntade. Så gick vi och frågade en reception. För jag har alltid varit framåt samtidigt.
Mm.
Alltså även om jag har varit utsatt för det mesta och fått höra liksom hemska saker av arbetsgivare som bara, vi vill inte ha några svartskalliga barn här och bla bla bla. Så har jag ändå alltid varit framåt och sagt vad jag tyckte och tänkt. Så att jag minns i alla fall att jag var 15 år, 16 år kanske, gick nästan i nian. Så gick jag fram till en receptionist på det här stora huset och bara, ursäkta, vi söker för den här killen som vi kom med. Var är han? Nu har vi väntat på honom en halvtimme. Jag måste tillbaka till skolan.
Ja.
Ja, men jag var lite så här, lite rättrådig. Hon bara, ja men han är häktad. Vi bara, ursäkta, vadå? Nej, men det är sekretess eller när vi har tystnadsplikt. Jag bara, men alltså då är vi på dö. Så tog vi ju tunnelbanan tillbaka till Rinkeby utan den där snubben. Och sen så kom vi för sent, så då åkte vi på att, då ringer liksom rektorn till min mamma och bara, Alexandra har gjort något fruktansvärt. Och min mamma bara, har hon sålt knark? Har hon sålt sin kropp? Nej. Har hon dödat någon? Nej. Morsan räknar upp allt det värsta jag kan tänka. Nej, och då så säger hon den här kvinnan att rökten, men jag måste nog komma hem och prata med dig om det här. Har hon gjort något ännu värre? Morsan kunde inte komma på något värre. Liksom. Då har hon räknat upp allting. Och så kommer jag hem. Alltså morsan, hon, det var så här eldar som kom ur hennes ögon. Och hon gjorde så här tecken att hon skulle strypa mig när den här kvinnan hade gått.
Nej.
Så hon sa, ja, det är bäst att vi sätter oss, säger den här kvinnan till min mamma. Och jag bara, men kan du berätta fort vad som har hänt?
Ja, verkligen.
Alexandra har skolkat, min morsa bara. Och då var jag tvungen att hitta på någonting fort. Ni vet, jag kunde inte säga att jag åkte med någon kille på hans motorcykel till Kronobergshäktet. Vi visste inte ens att det var ett häkte.
Det var bara ett annat hus.
I stan. Ska du följa med till stan? Vi bara, visst. Ja, men det var med mycket konstiga saker liksom. Men till slut gick det ju bra. Jag var ju helt skärrad för att alla mina kompisar kom in på Tensta gymnasium sen. Som var alldeles nytt och fräscht. Och jag kom in på något skitgymnasium som jag inte ens visste var det låg på kartan.
Mm.
Jag var den enda typ som kom in där. Och det hette Kungsholmens gymnasium. Då sa min lärare, men du, det där är jättebra gymnasium.
Mm.
Ni vet vad jag menar.
Mm.
Men jag visste inte, jag bodde också i en betongbubbla. Hade inte en aning om den omgivande världen. Visste ingen som liksom, visste någonting annat. Kände ingen som kunde, föräldrar som kunde prata svenska.
Så Kungsholmen blev det någon typ av öppning för dig till en ny värld?
Fullkomligt!
Så det var den här skolan som gjorde mycket av det här?
Jättemycket!
Ja.
Jag hade ju ständigt mindervärdeskomplex. Och jag ljög ju för dem, mina klasskamrater. För de var ute och festade och drack och sånt. Och jag sa att jag har jätteroligt med mina kompisar. Vi brukar gå ut och festa på andra ställen. Jag bara hittar på. Jag fick inte gå ut och festa. Nu vet jag menar så. Jag bara hittade på. Och det var ju samma sak som jag gjorde när jag gick på gymnastiken. Bromma gymnasterna. Då var det också så här överklassbarn. De hade alltid med sig pengar till träningen. Och gick och köpte godis. Och jag sa, i min kultur äter vi inte godis. Men jag dog ju för att få lite godis. Då. Men jag vill inte visa. Jag är så stolt. Så jag vill inte visa att jag var så här. Jag vill också godis. Så att jag hade liksom, jag har lärt mig dölja det där med att vara annorlunda. Men det var också, på Kungsholmens gymnasium så var det som att kliva ut ur den där boxen och bara, okej, hörni, vet ni vad? Det här är jag bryr mig inte om er. Så här lever jag.
Och det har du med dig idag?
Ja, det har jag med mig idag. Men jag tror att det är så här, det är bara tufft tills man kommer över tonåren. Sen är det så skönt när man kan gå omkring och vara sig själv och mycket mer. Förstår ni? Vara äkta och ärlig och... Minns första gången jag berättade för en kompis att min pappa drack och hur jag växte upp. Det var så skönt, för hon berättade för mig. Det var så här, det var inte så farligt. Jag dog inte. Mm. Så dela med er av de här hemligheterna. Öppna upp er. Och vi är alla människor och alla bär med sig sår och trauman och hemska saker som har hänt på olika sätt. Och även de som verkar må jättebra. Mm. Jag minns att jag föreläser på Sigtuna humanistiska läroverk där alla fina liksom, rikemansbarn går. Och jag tänkte så här, ni måste förstå, ni måste vara så tacksamma. Det är så fantastiskt, era liv är underbara. Hoppas ni vaknar varje morgon. Och ni vet, och de bara tittade på mig. Och sen så kom några flickor och sa, du, jag vill berätta min historia för dig. Så berättade de och flera skrev till mig. Jag har sparat deras brev. Hon bara, vi har pool, vi har stort hus, vi har landställen, vi har hästar. Vi reser utomlands, men jag bor på internat. Mina föräldrar prioriterar allting annat. Jag kommer sist på listan. Mm. Jag äter ingenting. Jag vill vara jättesmal. Jag fick så många sådana brev. Mm. Mamma, vi är inte så lyckliga som du tror. Och det är klart. Man har ju alltid fördomar om det där andra, det främmande, det annorlunda. Och det är klart att de har jättemycket trauma. Men man kommer så mycket närmare varandra när man vågar prata om dem.
Mm. Verkligen. Det tar vi med oss.
Ja, det var några fina slutord faktiskt på vägen.
Ja, verkligen.
Att våga öppna upp och att vi inte är så olika. Och...
Eller hur?
Ja.
Tror att vi har några så här grundkänslor som hela världen delar. Ja. Från massajer till liksom, ni vet, Märstabor.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.